Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Då var vi tillbaka. Inside Hockey med mig och Fabrin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com. Antingen så lyssnar ni på oss i Sportsnack eller kanske i en poddspelare. Oavsett vilket så önskar vi er varmt, varmt välkomna till veckans avsnitt. Och Peter, jag tänker så här i vår tid, det pågår ju en SM-final. Vi ska inte ägna något syre åt den. Det får vi avvakta med tills den är avgjord, tycker jag. Men däremot förra veckan så blev det ju faktiskt så att Björklöven gör comeback i SHL. Eller ja, på den tiden de var där senast 2001 var säsongen. Alltså 25 år sedan de åkte ur senast. Då heter det ju Elitserien. Men Peter, när man snackar Björklöven, jag får ju lite så här nostalgiska känslor, för att när vi växte upp, både du född sent 70-tal och jag tidigt 80-tal, och jag menar på den tiden när vi var småknattar, då var ju ändå Björklöven var ju en maktfaktor i svensk hockey. Så att det känns ju som att det är, ja men det är historiens vingslag som ändå viner här när Björklöven tar sig upp i SHL igen.
Ja, alla töntar på skolgården höll på Björklöven typ 87-88 för att de precis hade vunnit SM-guld, och då fick man sätta in en sån jävla rövtackling på innebandyplanen så att det blev tyst och lugnt på det kivet. Och sen ägnade jag ju hela 90-talet som supporter åt IF Troja Ljungby, så att jo, men det är jättekul med Björklöven ju.
Okej, okay, nu jag anar en viss sarkasm där, men ändå årets lag, om vi tittar på den nutida, så det är sällan, jag vet inte, det var väl kanske när Brynäs och HV71 gick upp möjligtvis då, men att man har sett ett lag vara så överlägsna i egentligen rakt igenom ett allsvenskt slutspel som Björklöven har varit här. Man tänkte kanske att Modo kanske skulle kunna sätta, ja men de kanske skulle kunna sätta stopp för dem. Där finns det ändå liksom lite rivalitet och det finns någonting där, men nu slapp de i Modo, då var det liksom autobahn rakt igenom hela kvalet.
Ja, nej, skämt åsido, det är klart att det är jättekul för Björklöven, och det är ju ett lag som har stått och knackat på dörren i jättemånga år. De har ju varit, alltså vi ska ju komma ihåg, de har ju varit nere i ettan och vänt också.
Precis.
Så att det har ju absolut inte varit liksom raka spåret tillbaka till eliten för den här klubben, utan de har ju haft sina bekymmer de också, men de senaste, ja vad ska vi säga, 6, 7, 8 åren så har de ju varit ett ständigt topplag i allsvenskan, men bara liksom inte riktigt lyckats slå in matchbollen, och sånt där kan ju, det kan ju resultera i både ekonomisk ruin och att fansen tappar intresset och stor omsättning i ledarstaben och så vidare, men Björklöven har hanterat det här på ett helt rätt sätt, tålmodigt arbete med Per Kente i spetsen och ganska så hög kontinuitet i truppen generellt, och nu till slut så lyckades man, och det är fantastiska scener vi ser ifrån de här drönarbilderna från downtown Umeå efter att det blev klart här. Det är ju magiskt kul, en stad som förtjänar ett SHL-lag, och jäkligt många kul derbyn och se fram emot nu då, både med framförallt med Skellefteå men också med Luleå, och jag hoppas verkligen att Björklöven lyckas hålla sig kvar ett par säsonger här, så man kan se vad en klubb med de resurserna och det publikändolaget ändå kan uträtta i SHL om de får chans att etablera sig.
Ja, verkligen. Men det var häftigt där. 25 000 människor uppgavs det var ute på torget där i stan liksom för att fira med laget. Och det är ju mäktigt när man ser sånt där. Och jag tänker också på det att det är väl få lag som har fallit på målsnöret oftare än vad Björklöven har gjort. Jag kommer framförallt ihåg där när covid avbröt allsvenska finalen mellan Björklöven och Modo ja, det måste ha varit 2020 då, när de hade greppet om den där SHL-platsen och sen bara puff gick den upp i rök. Och Per Kent hade en ganska skönt citat där efteråt. Han sa att det var som när man spelade Nintendo när man var liten och någon kom och stängde av spelet när man var på sista bossen typ där. Det kan man ju relatera till vi som har syskon som inte alltid kanske har varit oss till gagn i sådana situationer. Men stort grattis till Björklöven, och som du är inne på Peter, det ska bli spännande att se vad de kan mäkta med i SHL 2026-2027.
Ja, nej, verkligen. Och kul som sagt också för Per Kente, som ju har varit en kämpe på, liksom på allsvensk nivå i många, många år, att han får göra den här resan nu verkligen hela vägen upp. Och ja, alltid gillat Per Kente, tycker det är en skön profil. Verkar vara en fin människa, ja, i stort, och det är roligt att han får lyckas.
En man av folket skulle jag påstå.
Ja, men precis, exakt.
Från Hockeyallsvenskan och Björklövens avancemang till Stanley Cup-slutspelet. Och när du och jag sitter här och spelar in, Peter, så har ju två lag i alla fall hunnit ta sig vidare till andra rundan. Och du kan väl säga att det är två av favoriterna som har gjort sitt jobb. Colorado 4-0 i matchen mot Los Angeles Kings. Kings höll ju ganska jämna steg med Colorado där i början. Det var ganska jämna matcher. Men sen när serien vände till Los Angeles så rann det iväg lite grann. Och det är väl ingen av oss som riktigt är förvånad över att Colorado städade av det här ganska enkelt.
Nej, det är ju ett väldigt mycket bättre lag. Man kan väl tycka att de kanske backade in lite grann i slutspelet, för de såg ju otroligt överlägsna ut där i januari, februari någon gång, och hade väl lite rackigare på vårkanten. Men så ser det ju ofta ut med lag som vet att de är klara. När det väl gällde och pucken släpptes så gav de ju Kings inget utrymme, inget syre överhuvudtaget. Och Colorado, som alltid har varit lite framtunga, nu har de ju fått bidrag i målprotokollet här lite från hela line-upen egentligen. Landeskog från tredje linan där har ju hållit sig framme bland annat och stängt in ett par fina kassar när det har betytt mycket och sådär. Så att det är en väloljad lagmaskin som helt klart är ute på ett uppdrag i år att ta tillbaka den här Stanley Cup-titeln. Så att varning utfärdad där, helt klart.
Ja. Och nu har ju de har ju lyxen att få slicka såren lite grann, medan Dallas och Minnesota går ju en ganska stenhård kamp där, och vi får väl se vad som händer, men det är väl ingen som blir förvånad om det där går till 7 matcher, tänker jag. Men du, Los Angeles Kings då, ganska hackig säsong, vi har varit inne på det tidigare liksom, att de har ju inte riktigt, jag menar, de tog 22 segrar efter ordinarie matchtid och lyckas ändå gå till slutspel. Det har ju inte varit någon skön hockey från deras sida direkt. Och det var ju så också att Jim Hiller, coachen, fick sparken under säsongen och ersattes med DJ Smith. Men det vackra och lite trista i kråksången för dem här, det var ju ändå att Andrzej Kopitar spelade sin sista match. Vi minns ju honom kanske framförallt från Södertälje, när han kom upp där och var en slovensk junior som man blev rätt imponerad av. Och sen så kom han ju tillbaks där. Det var väl lockout-säsongen 2012-2013 när Mora lyckades locka dit honom. Så han har ju också tydligt band till Sverige. När jag säger Andrzej Kopitar, Peter, liksom, vad tänker du på då? Vad säger du om hans karriär och vad han har mäktat med?
Jag tycker det är jävligt gött att vi har en Hall of Famer här med typ 20 säsonger i NHL och 2 Stanley Cup och 1300 poäng eller vad det är. Och du minns honom från Södertälje. Han bara, vad fan, jag har åstadkommit allt det här och du minns elitseriesäsongen 2005-2006 med Södertälje. Nej, men det är klart, jag pratade om detta i Sportsnack-radion häromdagen också. Det är ju en fantastisk spelare som rider in i skymningen. Jag menar, 10 år som lagkapten i LA Kings och nästan lika många år som assisterande lagkapten dessförinnan. En spelare som på något sätt har varit stilbildande lite grann för den, alltså tillsammans med andra naturligtvis i sin generation, Crosby och Taves och liknande, men stilbildande för en center som liksom kan göra allt. Som kan göra mål, som kan spela fram, otroligt defensivt ansvar, en stor ledare. Och jag menar, det är ju i det är ju i segmentet Sidney Crosby och Jonathan Taves som vi måste nämna Anze Kopitar och hans värv under karriären.
Ja, han har ju kanske inte fått lika mycket fina rubriker, men de där två Stanley Cup-titlarna säger ju en hel del, och han var ju verkligen en nyckel för dem, vid dem när de två bärgade, såklart. Och jag tänker, jag återkommer till det där med Södertälje för att reta dig. Nej, men skämt åsido, men, ja, men just att liksom en slovensk kille, jag kan inte påstå att jag har jättebra koll på liksom hockeyn i Slovenien, men det, spelarna därifrån brukar ju på sin höjd hamna i hockeyallsvenskan om de kommer till Sverige liksom. Att då att han gör den här resan och tar sig hela vägen till NHL och är liksom en av sin tids bästa och mest kompletta centra, det tycker jag bara är så otroligt jäkla häftigt att liksom, ja, men komma från ja, men om man säger så, hockeymässigt sett i alla fall, ganska små resurser till att bli en av världens bästa spelare. Det sticker nästan mest ut för mig när det gäller Kopitar.
Ja, men definitivt. Jag menar, den bakgrunden är ju, vi har ju inte så många. Jag menar, det är ju Mats Zuccarello är ju en annan spelare man kan nämna som har likalande bakgrund från ett litet hockeyland med extremt få NHL-spelare genom åren som ändå har varit en, liksom, en ledande spelare, för övrigt född samma år, tror jag, va?
Ja,
som har varit ledande spelare i NHL under väldigt, väldigt lång tid. Om man tittar på Kopitars karriär också, så är det ju vilken otrolig stamina han har haft genomgående genom hela karriären. Inte bara att han gjorde upp mot 70 poäng förra året liksom som 38-åring, men också att han har ju inte missat särskilt många matcher genom hela NHL-karriären. Så han liksom, alltså han har väl gått skadad kanske. Ja, det var lite grann den här säsongen han missade ett antal matcher, men utöver det så har han ju liksom fått vara hel och frisk och lyckats spela otroligt många hockeymatcher där han aldrig har varit dålig egentligen. För det är väl det jag tar med mig mycket med Kopitar också, den otroliga lägstanivån han alltid höll när han klev ut på isen, och bibehöll den ända in på sluttampen på karriären egentligen då.
Ja, verkligen. 20 säsonger i Los Angeles Kings, över 1500 matcher. Det kommer onekligen att bli ett tomrum efter honom där. Det är klart, den här sista säsongen var han kanske inte vid 39 års ålder på sin absoluta topp. Men det är klart att tappa en sån ledare och frontfigur, det kommer ju att, ja, det är i princip omöjligt att ersätta honom. Men det kommer bli en tufft för Kings att bara hitta liksom någon som kan kliva in och ta den där rollen som han har haft. Du, Peter, den andra serien som är klar, den hade jag ganska höga förhoppningar på att det skulle bli lång och jämn serie faktiskt. Men det är ju Carolina mot Ottawa, men även där så blir det bara 4 matcher. Och det är klart att mycket kritik mot Ottawas ledande spelare, de lyckas ju bara, jag tror det är 5 mål på de här 4 matcherna. Och det är såklart åt helskotta, men Carolina måste man ändå passa på att hylla, för att de är en ganska otäck maskin när de,
ja, men definitivt Ottawa kändes ju bra för att de har varit en lite pigg utmanare så att säga, men Carolina har ju legat där uppe i toppen och bara dunkat på hela säsongen. Jag menar, det går väl inte att börja räkna förrän du är 10 omgångar in i NHL kanske, men de har ju liksom aldrig egentligen lämnat första platsen, känns det som, i den divisionen där, och liksom tillhört toppen i öst precis hela säsongen. En lagmaskin utan några egentliga hål. Jag menar, om man tittar på deras roster, det är ju kvalitetsspelare rakt igenom i 4-5 egentligen. Så att jag tror det är lite grann nyhetens behag att vi kände att Ottawa skulle ha en bra chans här, för att vi har glömt bort Carolina lite grann, som har liksom bara tuggat på hela säsongen och varit en de har ju sitt dåliga rykte omkring sig, Carolina, att de aldrig riktigt räcker till när det gäller. Men det är ju också så från det laget i den här divisionen, alltså den dominans du har haft från Atlantic nu de senaste åren, där vad är det de 6 senaste säsongerna har väl finallaget varit ifrån Atlantic, tror jag, va?
Det,
ja, det blir det. Florida 3 år i rad, ja, och Tampa 3 år innan.
Ja, precis. Jo, men det stämmer, ja.
Så att jag menar, det är klart att de har ju förlorat, Carolina har ju förlorat några konferensfinaler om man säger så.
Ja.
Men jag menar, här visar de ju ingen pardon överhuvudtaget. Inget snack om att de är det mycket bättre laget, och de kommer ju gå in i nästa serie som favorit också. Vilka det nu än blir de får möta. Så att här är ju också, jag menar, jag gissar på Colorado Tampa i final, och det gör jag fortfarande. Men jag menar, kan Carolina precis lika gärna ta den platsen? Absolut. Har de chans att vinna Stanley Cup? Absolut.
Mm. Ja, man har ju väntat på att de ska ta det sista klivet. Det känns som att de varje år, som du är inne på, det är konferensfinal eller nära att ta sig dit i alla fall. Och sen så, ja, räcker inte målskyttet till riktigt. Nu har de ju, inför den här säsongen plockar de in Nikolaj Ehlers, och det känns som att de är djupare kanske än någonsin tidigare också, när man ser till vilka det faktiskt var som klev fram i den här serien, som Taylor Hall, som man kanske inte tänker på som någon stjärnspelare längre, och Logan Stankoven, ung och liksom, ja, han är som en liten köttbulle på isen där liksom, som en liten tank nästan. Så att de får ju bidrag från egentligen fyra linor där. Det kändes som liksom svalde Ottawa i ett nafs egentligen.
Ja, och sen får man ju också berömma klubbledningen lite grann för de beslut som har fattats. För jag menar, man tittar på Nikolaj Ehlers till exempel. Nu har väl han kanske inte varit jättestandout i den här slutspelsserien direkt. Men jag menar, gjort en jättebra säsong och tillför ju ytterligare en dimension till det här laget, så att laget har blivit gradvis lite bättre och står väl rustade.
Verkligen. Om vi tittar på Ottawa då, så det positiva de kan ta med sig från den här serien, och det är inte mycket, men det är ju att faktiskt Linus Ullmark var stundtals briljant. Kanske inte lika briljant som Fredrik Andersson i Carolinas mål, men lämnar väl ändå serien. Jag tror han är över 93 räddningsprocent och stod för några riktigt vassa insatser här. Och trots det så går de förlorande fyra raka matcher. Det känns ju lite som att de vaskade Ullmarks fina målvaktsspel. För det var ju en så här saying under hela säsongen att om Ottawa bara får målvaktsspel, då kommer de att vara en vass utmanare. Och nu fick de målvaktsspel, men då fick de i princip ingenting annat heller. För att det var ju så att toppspelarna, Brady Tkachuk, 0 poäng, Stützle, jag vet inte om han fick med sig någon assist där från någon av de sista matcherna, men de var ju i princip osynliga i stora delar av den här serien. Så att där finns det väl andra frågetecken inför framtiden, liksom vad man behöver fokusera på när det kommer till hur man ska utveckla det här laget.
Jo, men visst, jag tyckte ju de såg bättre ut förra året i slutspelsrundan när de väl tog, jag tror de inte Toronto till 7 matcher i fjol.
Ja,
hur
sex var det?
6 matcher, ja, precis. Men så här i efterhand, ja, de mötte ett sämre lag den gången.
Exakt.
En mycket sämre lagmaskin, framförallt än vad Carolina är. För att vi kan prata om Ottawas offensiva brister och dåliga showing i den här serien allt vi vill, men faktum kvarstår ju att det här beror ju väldigt mycket på Carolina också. För jag menar, det var inte så att, alltså, Hurricanes öste väl inte igen, alltså, vad gjorde de? 10-11 mål totalt på 4 matcher någonting, och det räckte för att vinna.
Ja, precis. Ja, det är det lite smärtsamt såklart för Senators i det här.
Ja, precis. Jag menar, jag tycker det är lika mycket en förklaring till hur bra Carolina är som att Ottawa skulle ha några egentliga brister. För att Carolina är ju, det är ju lite grann NHLs svar på Växjö Lakers. Kanske inte superroliga att titta på, men de har kvalitetsspelare på varje position i line-upen. En bra bredd i truppen, och de vinner matcher utan att det behöver se alldeles för fancy ut.
Mm. Ja, verkligen. Men en av frågorna som har kommit upp efter det här, och det kanske blir lite nästan överdrivet såklart när det går så här dåligt i ett slutspel, men det är ju Brady Tkachuks framtid i Ottawa. Och det kanske egentligen mer handlar om att han är en amerikansk stjärna i ett kanadensiskt lag. För där har vi ju sett vad som har hänt med brorsan Matthew, krånglade ju sig bort från Calgary Flames, medan vi såg i den här säsongen Quinn Hughes i princip begära att bli traded från Vancouver till ett amerikanskt lag. Alltså, vad har du för känsla nu? Alltså, Brady Tkachuk säger ju de rätta sakerna utan att egentligen säga någonting. Och lagledningen har väl också i form av general manager Steve Steyos har gått ut och sagt att nej då, här pratar vi inte om liksom några trader av Brady Tkachuk. Ja, han är liksom en senator och allting sådär. Men sett till liksom de förutsättningarna som finns och vi vet vad storbror Matthew gjorde i Calgary. Vad tror du om Brady Tkachuk och framtiden i Ottawa Senators?
Ja, men det är också lite grann man vänder på det då. Vad tror Ottawa Senators om Brady Tkachuks framtid i Ottawa? För jag menar, du, lite jobbig säsong för honom, ska man väl också ge honom lite benefit of a doubt här, för han har ju liksom missat en fjärdedel av säsongen med olika skador och så vidare. Men jag menar, det är ju ändå så här målproduktion 35, 36, 37 mål någonting för två säsonger sedan, och 22 i år och kom inte upp över 30-strecket i fjol. Så att det är ju liksom inte riktigt så att han just nu tar några större kliv framåt heller, känner jag i den där organisationen heller. Nej. Så att jag menar, om man vänder på det också lite så här, kan de få någonting bättre för ett lag som är jäkligt taggade på att få in Brady Tkachuk och kanske betala lite namnpremium för namnet Tkachuk, då kanske det är ett utmärkt move för Ottawa.
Alltså, du är lite inne på det, jag vet inte hur kontroversiellt det är att säga det, men det, frågan är om inte hans efternamn ger honom lite mer pondusen vad han egentligen erbjuder som spelare. Alltså det är klart, han är en power forward. Det finns inte jättemånga av den typen idag, men när man tittar liksom på hans produktion och överlag liksom vad han bidrar med som spelare, det är ju en sån kille som verkligen ska kliva fram och dra loket i ett slutspel. Så att han lämnar den här slutspelserien poänglös, ja, fler utvisningsminuter än antal skott var det någon som påpekade. Det gör ju ändå att man känner lite, det här är inte, trendar inte riktigt åt rätt håll ändå.
Nej, och jag menar, tittar du på honom historiskt, han har ju liksom inte varit en superledande poängproducerande spelare någon gång i sin karriär egentligen. Han var det inte på college, alltså han var inte en point per game spelare i college, han var det knappt liksom, han var det inte heller i USNTDP. Så att jag menar så här, alltså en 100 poäng spelare har jag väl aldrig någonsin riktigt känt att den här spelaren skulle vara. Om något ska man väl, alltså man ska väl likna honom vid en Gabriel Landeskog kanske då istället, snarare än någonting annat. Han kan ju ha jättestora betydelse för ett lag med sin energi och sin vinnarskalle och sin fysikalitet och sin liksom intimidation factor. Men jag menar, någon Nikita Kucherov är det ju absolut inte.
Nej, det kan vi fastslå här och nu.
Nej, jag bara menar apropå ryktet liksom. Alltså, jag tror han omhuldas av ett lite större stjärnglans än vad hans faktiska on-ice skills verkligen ger fog för.
Ja, nej, men lite så. Det är den känslan jag har också. Som du är inne på, det känns som att han kanske har tagit några steg i fel riktning här sista säsongerna. Det kanske man kan tillskriva skador och till viss del annat slitage. Den här säsongen, klart, den slet ju hårt på ganska många spelare i NHL med det komprimerade spelschemat och så ett OS för många av dem på det. Så att vi får väl se nästa säsong. Men han är ju i alla fall kontrakterad till 27-28. Så att Ottawa har ju kanske en säsong till på sig. För att nästa sommar så har de ju möjligheten att förlänga kontraktet med honom. Och jag vet inte, min känsla är att det blir nog max en säsong till i Ottawa för Brady Tkachuk. Sen tror jag faktiskt att han blir tradad. Och kanske på eget bevåg. Det återstår att se såklart.
Och vad tror vi om Florida Panthers där?
Ja, kan, men det är väl klart.
Pappa Keith stå och grilla till båda grabbarna på kvällen?
Ja, precis. Ja, men liksom få möjligheten att spela med brorsan. Det är klart att det skulle väl säkert smälla ganska högt. Och jag tror inte att Bill Zito skulle liksom ha någonting emot att få in det till rövhål i det där rövargänget, om man säger så.
Nej, man skulle ju sälja slut på alla säsongsbiljetter de kommande tre säsongerna eller något också. Så att det är ju en attraktion i sig naturligtvis.
Garanterat.
Båda spelarna är ju, alltså det är ju spelare som fortfarande är i sin prime, ska vi ju komma ihåg. Jag menar, Matt är 29 och Brady är väl 27 då. Så jag menar, det är ju spelare som har flera bra år kvar i tanken helt klart.
Ja, absolut. Du Peter, är det något annat från Stanley Cup-slutspelet? Nu, vi är lite i tjuvläge här som du brukar uttrycka det, med tanke på att det spelas ju matcher hela tiden, och det är därför vi valde lite att fokusera på de serierna som är över. Men är det någonting specifikt som har stuckit ut här senaste veckan sedan vi pratade sist?
Ja, men det är ju kul hur jävla jämnt det är nu, för jag menar, vi har ju liksom vi har ju två serier som kan clinchas i natt. Vi kan väl inte prata mer om dem, för då blir det ju bara fånigt. Men jag menar, vi har Tampa-Montreal är ju kanske den bästa första runda serien jag har sett på så länge jag kan minnas. Alltså både sett till energinivån, trycket på läktarna, kiv och oegentligheter på isen, och jäkligt många läckra liksom individuella prestationer, bra målvaktsspel, otrolig fysik, stora offensiva namn som liksom kliver in och levererar, både Slavkovski och Kucherov och Hegel. Och, den här serien har ju absolut allting. Det är två lag som slutade på samma poäng i grundserien och nu liksom går neck liksom hela vägen genom den här serien, och nu har vi ju match igen på imorgon kväll då här i Tampa igen, match 5 i lika läge 2-2. Vi har snarlika förutsättningar Dallas-Minnesota, där det ju är en riktig liksom en riktig jävla holmgång till serie som är riktigt riktigt kul, 2-2 i matcher där, och jag menar, nu har ju Pittsburgh också, jag menar, sen man hamnade i underläge 3-0 så har man ju typ inte legat under mer än i några minuter. Eller man har inte varit i underläge överhuvudtaget i matcherna, de senaste två matcherna här nu, och kravlat sig tillbaka. Nu har man en chans att liksom sätta press på Flyers. Jag menar, vinner de i Philadelphia i veckan här nu, då är det Game 7 tillbaka i Pittsburgh. Vilken jävla första runda vi har fått.
Ja, det är verkligen synd att klaga. Det är klart, vi har pratat om de serierna som inte var så spännande, men det som du är inne på, det är ju några som har bjudit på fantastisk hockey. Jag håller med, Montreal Tampa har varit en fröjd för ögat, och Minnesota Dallas lika så. Det är, för mig är det de två serierna som verkligen sticker ut i slutspelet så här långt. Med, ja, men det hade man på känn inför också, att det här var två liksom två par lag som var väldigt jämna liksom poängmässigt.
Ja, det är ju spelmässigt. Det är fyra lag som hade kunnat vinna Stanley Cup.
Ja, i princip.
Av egen kraft liksom.
I princip så. Ja, men Peter, spännande. Vi får återkomma mer nästa vecka. Då kanske vi också vet hur det har gått i SM-slutspelet. Vi väntar ju på match 3, eller tredje finalmatchen här mellan Rögle och Skellefteå. Skellefteå har ju dominerat totalt här i början, så vi får se om Rögle i sig och göra en serie av det här, eller om den kommer att vara över snabbare än ögat. Men du Peter, i ditt prospects då, vad händer på eran kammare?
Vi håller på att förbereda för sommarens lansering av EP Pro, vilket är en svit för hockeyspelare att få experthjälp av oss. Man kan få hjälp av våra professionella scouter att utvärdera sig själv som hockeyspelare, få tips på vägen. Vi jobbar också nu med att klubbar och lag ska kunna få hjälp av oss med sin scouting, till exempel klubbar i Sverige som tittar på spelare från college eller juniorhockeyn i Nordamerika och behöver hjälp med scouting där. Så att egentligen den mer professionella grenen av Elite Prospects är under stor utveckling, och det kommer att släppas här framåt sommarkanten, och det pågår febrila förberedelser för den biten just nu.
Ja, det låter sjukt spännande. Och så har ni ju en draftguide. Jag antar att ni väntar lite på att U18-VM som pågår här i Slovakien ska ta slut där innan de sista planerna läggs där, eller hur ser det ut?
Absolut, nu är det ju en del spelare, Viggo Björk som inte är med till exempel, är ju lite synd, men det finns ju flera spelare där som har sina sista chanser nu att klättra några platser på våran slutgiltiga draft ranking här, och samma sak så har vi ju fortfarande lite hockey igång borta i juniorligorna i Kanada, så att det är en del hockey kvar som ska spelas innan vi kan sätta vår slutgiltiga draft ranking och därmed draftguiden på pränt, men det är bara lite drygt en månad tills draftguiden kommer ut här nu, 2 juni siktar vi på, så att det kokar i alla grytor på Elite Prospects just nu.
Härligt, 2 juni, boka in det i kalendrarna så har ni koll på hockeybibeln, eller draftbibeln kanske man ska säga, från Elite Prospects. Och med det, Peter, så tackar vi våra kära lyssnare för den här veckan och fortsätter våran vandring mot säsongsavslutningen nästa vecka. På återhörande.
Tack ska ni ha.